Det är ett bibelställe som jag har läst någon gång tidigare, men jag ska läsa nu i ett annat perspektiv. Se hur mycket jag hinner med. Den här gången tänker jag att ta perspektivet att följa andens ledning och företagandet inom kristenheten. Det står liksom om det i det här bibelstället om man vill se med. Det står så mycket mer. Men de grejerna kan man läsa ut i det här. Det här är alltså från Apostlagärningarna 16 och 16. Det här är Paulus och Silas som har följt andens ledning. Vart de ska fara, det är anden som har lett dem hela tiden. Hur de ska agera, det har anden lett dem hela tiden. Och som vanligt missionärer på den här tiden, de gick ju bara iväg. De gick inte och frågade någon församling om de kunde få försörjning, utan de litade på Gud. Så evangeliserades också Norrland för länge sedan av cyklande predikanter som for till någon ort och så predikade de ordet och togs det emot. Ja, det var ju någon som gav dem husrum och mat så de kunde fortsätta. Det var inte krångligare än så. Så evangeliserades Norrland i stor omfattning. Så här gjorde också Paulus och Silas. De kanske hade lärt sig lite av de här norrlänningarna då. Eller hur det nu kan vara. Men i varje fall. Det här är i staden Filippi. Och utanför staden Filippi så fanns det ett böneställe. En flod vid ett valställe där. Staden Filippi, det ligger i en romersk domän. Så att det är alltså en romersk provins helt och hållet. Det är ett romerskt styrelsesätt och det romerska lagar som råder här i den här tiden. Så de fick ju vara försiktiga med vad de gjorde. De följde Gud ändå. Jag skulle kanske inte välja sånt ställe som var så stenhårt styrt som just Rom då. Men faktum är att det finns likheter med Rom då och Sveriges statsstruktur idag. Men det var kanske inte det jag skulle gå in på, utan det första är att följa Guds ledning. Jag ska läsa igenom sammanhanget lite snabbt så förstår ni lite mer. Från 16 versen då i Apostlagärningarna 16. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De är männen är den högste guden tjänar och de förkunnar för er en väg till frälsning." Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for den ut. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. De förde fram dem till stadens domare och sa: "De är männen, stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa." Folket gick också till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Saulus i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla spojor lossnade och föll. Nåväl. Bakgrunden här är att Paulus och Silas har följt andens ledning. De räknar inte någon egen vinst. De räknar ingenting, allting sånt. De räknar med att de kan lita på Herren. Och då har de hamnat då i staden Filippis på olika sätt. Eller Filippi och på olika sätt då. De bodde en tid och de ägna sin tid till att predika evangelium i den romerska provinsen. Nu är det ju så att i romarna var man inte så obekant med en massa gudar. Det fanns väldigt många gudar i Rom, liksom det ser ut idag i Sverige. Och de accepterar ju det till en viss gräns, myndigheterna här. Men när de plötsligt får den här spådamen hängande efter sig, så är det väl kanske inte så alldeles kärleksfullt, verkar det som Paulus agerar här. Det verkar som att man tappar tålamodet med henne och befaller anden och försvinna ur henne. Och då sker det. Då tappar hon sin förmåga att spå. Och hennes ägare tappar inkomsterna. Det är alltså en god sak. En kvinna som var bunden och utnyttjad blev fri. Och priset för det var ju att Paulus och Silas då kastades i fängelse. För att inkomsterna för höga herrar här försvann. Ja, och det säger jag personligen att det gör väl ingenting. Om de utnyttjar en stackars kvinna som är besatt med spådomsande bara för att berika sig själv, borde väl de kastas i fängelse. Men här var det Paulus och Silas som befriade. De gjorde så. I allt detta så piskas de och de förnedras och de kastas i fängelsehålan och de kedjas fast. Men som är i fängelset så börjar de under midnatt att lovsjunga Herren och tacka Herren. Det är ganska tufft att göra det under de här omständigheterna. Man kan ju verkligen tycka hur otacksamt är det att tjäna Herren. Men de sjöng lovsånger och allting ändå. Och då visar Gud att han tar sitt ansvar. Det är lite tufft att säga så men idag, men han gör faktiskt det. För det är han som har lett dem hela tiden. Det är han som har sett till att det här sker. Och han överger inte dem när de är i fängelset. Utan han använder helt enkelt den situationen. Han sänder en jordbävning och alla kedjor lossnar. Det vill säga på alla fångar. Hela fängelset. Sen berättelsen efteråt, då kan man ju tycka, då skulle de ju fly då. Nej. De var kvar varenda en, men befriad. Och de hindrade ju också fångvakten att ta självmord. För om man skulle ha liksom låtit en fånge fly, då är det dödsstraff för han. Så han tänkte att han tar svärdet själv då. Men de hindrade honom att ta självmord och de skrek åt honom att gör det inget illa, vi är kvar här inne. Och då blir han ju ännu mer häpen, vad är det för folk? De blir befriad varenda en och ingen av er rymmer. Så det resulterar i att fångvaktan blir frälst, han och hans hushåll. Så evangeliet vann ytterligare spridning här då. Det här ska man tänka på ibland, för att man pratar om såna här saker med ungdomar framförallt. Och även bland oss äldre. Så vi vill gärna vara med om en häftig tro. Att det ska hända så mycket i vårt liv. Ja, ja. Varsågod och läs. Vill du följa andens ledning? Det kan vara väldigt tufft. Även om du får vara med på roliga och bra saker, så kanske du hamnar i fängelse. Du kanske piskas. Kanske någon tycker att du borde dödas. Det vill man ju inte. Nej, men det är priset ibland. Och om du är lämpad att följa andens ledning helt, så kommer Gud att börja så med det. Men de flesta av oss är inte lämpad för det. Och Gud utsätter oss inte liksom för hur stora prövningar som helst. Han är nöjd och glad över att vi är frälst och kvar i tron. Sen om vi ska göra något ytterligare liksom och gå ut med evangeliet. Ja, det ska vi inte göra på egen kraft hur som helst. Vi ska ha andens sanktion och ledning till det. Annars kan det få motsatt effekt. Och jag vet jättemånga är kristna i olika kyrkor har blivit väldigt frustrerade för det händer ingenting. Nej, men tänk efter så här att det gör det visst. Åtminstone är Gud nöjd och glad att just du är kvar i tron. För det är syftet med tron. Att vi ska liksom ut och vara med på massa under och tecken, det är ju bieffekter. Paulus och Silas fick vara med om det. Men det var ju under den tid när evangeliet skulle få ytterligare spridning. Nu är vi fullt med folk i vårt land som liksom innehåll. Vi har evangeliet. Vi kan gå ut med det. Det finns hos oss. Så för oss är det så tillräckligt att hålla fast vid Guds ord. Det gör Gud nöjd. Om sen Herren vill något mer så kommer han att leda oss till det, var och en. Tro mig, jag har varit med om det. Att man helt plötsligt får ett Guds tilltal och så står man och funderar där. Kan det här vara från Gud eller inbildning eller vad är det? Ja, man kan inte göra på något annat sätt än att gå iväg och se var du från Gud eller inte. Man måste ju våga ta risken och göra bort sig. Jo, men det är så ibland. Ibland har man gjort fel. Men jag vet att Gud kan tala än idag. Och ingen ska övertyga mig om att Gud har fått något åldersproblem så att han inte längre kan uttrycka sig och tala. Han kan tala så precis vem av oss kan förstå och höra hans röst. Han kan tala till oss på olika sätt helt enkelt, för att vi är så olika som människor. Han kan tala genom åskan, han kan tala genom den stilla susningen. Han kan tala genom den ekonomiska situationen i en församling. Han kan tala genom profeter, han kan tala genom sitt eget ord. Han kan låta din yngsta dotter säga de där tre orden som bara öppnar upp allting för dig. Gud är mäktig att använda precis vem som helst som han vill. Men vi lever också i en situation idag, så är det så att vi ska gå ut på evangeliet på ett sånt här befriande sätt, då måste vi räkna med konsekvenser. För spådomsanden som fanns hos den här kvinnan, det var inkomstbringande för hennes ägare. Idag har vi mycket new age-kulter på olika sätt, där spådom används för att skaffa inkomster och sånt. Det är inte välsignat, för spådom är av den onda sidan och det binder folk. Och man kan befria och lösa folk från sånt. En spådomsande sitter aldrig särskilt hårt. Och det ger inte så jättestora konsekvenser för personen heller. Så det ska man nog kunna våga göra någon gång. Men det får konsekvenser, för inkomsterna kanske försvinner. Och då kan det bli tufft. För inkomsterna är inte många som vill slippa. Alla vill väl liksom ha något lite bättre i vårt liv. Men vill vi förlora våra inkomster? Ja, det är en annan sak. Är friheten värd någonting? Eller tycker man att det är viktigare att fortsätta vara bunden i mörkret? Ja, det måste ju vara en pröva själv. Men så är det. Om man ska gå ut och befria här, så jag skulle vilja säga att det ser inte ut som Paulus exakt följde Guds ledning här med den här kvinnan. För hon hakar ju på honom som ett hästplåster flera dagar. Och gick och sa att det här är den högsta gudens tjänare, han förkunnar för er en väg till frälsning. Det var som hon gick och pratade om alternativ, tycker jag. Det är klart han reagerar över det. Men sen tycker jag det hedrar han väldigt mycket, för han utnyttjar inte den stackars kvinnan. Vadå, det var en bra marknadsförare här som går och pratar så här om oss. Så han utnyttjar inte det. Frågan är varför hon hakar på. Ja, det var kanske för att Herren skulle pröva och slutligen tappade Paulus tålamod och befria henne. I fängelse med dem sen. Och så. Det är konsekvenser av att följa andens ledning. Till er som längtar efter det. Ja, men Gud vet om ni är lämpad för det. För när det blir tufft. Riktigt tufft. I den tjänsten. Då kanske du inte vill vara med längre. Och det här känner Gud till i förväg. Så han kommer inte att mana eller leda dig till någonting som du inte klarar av att hantera. För Herren är det viktigare att du står kvar i din tro och frälsning. Han tar inga onödiga risker med dig. Det finns folk som är ämnad för att följa andens ledning fullt ut. De är en del. Om vi ser här tidigare på Paulus och Silas. De var tveklöst. Var de ämnad för att följa andens ledning? Det fanns personer innan. Jag ska läsa här om kvinnan Lydia. Det är bara verserna innan här. Då börjar jag från Apostlagärningarna 16 och 11 då. Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Och därifrån till Filippi, som är den ledande staden i denna del av Makedonien. Och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod, där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till de som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Vad händer här? Paulus och Silas har följt Gud. De har inte med sig någon matsäck. De har inga försäkringar, inga bilar, inga hotellrum förbokade. Ingenting. De gick och hoppas på att Gud står för sitt. De är ju Guds barn. Det vet de ju. De vet att de har lämnat sitt liv till Gud. Och de förstår fullt och fast. Herren tar sitt ansvar. Vi pratar alldeles för mycket om att det ska vara vårt ansvar att Guds rike ska vinna framgång. Det stämmer inte riktigt. Saker och ting är också Guds ansvar. Och när vi följer Gud och hans ledning och vår lydnad för hand, då tar Herren sitt ansvar, vad som än händer. Han skickar jordbävningar om det behövs. De fick vara med om det. Där tog Gud sitt ansvar, för hur skulle de annars kunna bli fri? Mm. Och sen spreds ju evangelium ännu mer då in i stadens kretsar. Så Gud använde ju de här olyckorna till att få ut sitt evangelium. För han hade två personer som inte bråkade så mycket och gnällde så mycket, för det har varit jobbigt. Men tänk er själv, de har blivit piskad, förnedrad, avklädd, sitter i fängelse och sånt där. Jag skulle beklaga mig. Och säkert ni också, för att vi är svenskar. Men de här gjorde inte det. De satt och prisade Gud och sjöng låtsånger till han. Ja, det är helt otroligt. Så gjorde de. Så kommer vi tillbaka till den här Lydia då. Där står det att Gud öppnade hennes hjärta. Alltså, de här var inte några fantastiska predikanter, Paulus eller Silas. Jo, det tror jag att de var. Men det går ändå inte in i någon människas hjärta om inte Gud tar sitt ansvar. Han öppnar Lydias hjärta så de tar emot evangeliet. Och som ett resultat av det blir hela hennes familj döpt. Och det tror man naturligtvis. Och sen bor de där. De får alltså både mat och husrum ur den här familjens arbete. Hon är företagare. Och hon använder sin företagsinkom för att försörja Guds tjänare helt enkelt. Så det blir stor välsignelse i hennes hushåll för det. Hon tänkte inte bara på sin egen vinst. Hon tänkte också: jag har fått en vinst, kan jag göra något gott med henne? Och här kom tillfället. Och då gjorde hon det. En sån företagare kommer att ha framgång i Guds rike. För att det ligger i Guds intressen. Men om du inom Guds rike ska använda församlingen som en marknad för dina egna syften, aj, 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 då ligger du väldigt risigt till. Och vi ska hoppas att Herren korrigerar det milt. Men det är ganska grova saker du gör då. Du vet att Jesus drev ut många andra ur templet. Men det är helt okej att vara en duktig företagare. Om man bara ser till att även det förtjänar Guds syften. För Lydia var det det. Och vad var hennes pris? Hon hade ju barn hon också. De var frälst och döpt hela högen här i ett enda nafs. Rädda till evigheten. Kan man berömma sig av henne om man säger: åh, vad klok hon var. Eller: åh, vad duktig på honom. Och säga vad som fick till så. Nej, det kan man inte. För det står att det var Gud som öppnade hennes hjärta. Då är det bara att ge och fylla på när det är öppet. För det finns så stort behov inom oss alla av Guds ord. För han, Jesus Kristus, är brödet. Och Jesus uttrycks genom Guds ord. Och det ska vi ha till oss. Det är inte alla gånger det går in i oss. Men när det går in i oss, åh, vad det blir välsignat. Då känner man hur det blir kraft. Hur man fick den näring man behövde. Och vill ha ännu mer utav. Så Guds ord är väldigt viktigt. Det ska vi så ut så mycket vi kan. Och det gör ju vi på det viset. Sen är det ju, det är den delen av det goda företagandet som Lydia gjorde. Hon använde sina pengar i Guds syften. Hon såg till att Paulus och Silas fick bo och äta så de kunde sköta sin tjänst. De var välsignade. Det är ett gott företagande att göra så. För det kan man också se liksom, Paulus och Silas, de frågar inte efter med egna förmåner direkt. De var ju beredda att gå i fängelse bara för att den kvinnan skulle få bli fri. Och Gud tog sitt ansvar och skickade en jordbävning. Det var lite dramatiskt kan man tycka, men faktum är det att jordbävningen tycks bara ha drabbat själva fängelset, inget annat. Väldigt målriktad, specialinriktad jordbävning. Och på sån sätt så att alla bojor ramla av. Allihop. Vad är det för typ av jordbävning? Ja, den var väldigt riktad. Gud tog sitt ansvar. Från början till slut. Han gav dem ledning. Han såg till att de hamnade där de skulle. Han såg till att de hamnade i ett böneställe. Där det fanns en kvinna som sysslade med företagande och hade lite pengar. Han öppnade hennes hjärta så de hade någonstans att bo och få mat. Och så fick hela hennes familj bli frälst och få tillhöra Gud och evigheten då, som tack för det. Och sen befria den här kvinnan från spådomsanden. De hamnar i fängelse och Gud skickar en jordbävning och får befria dem därifrån. Och då blir fångvaktan så överväldigad så att då blir han frälst och han, hela hans familj. Och så håller det på så här. Men de var beredda att offra sitt liv hela tiden under lovprisning. Jag tänker, blir man piskad, det har inte någon av oss blivit någon gång. Riktigt misshandlad kan man bli till vårt inre psyket, men liksom fysiskt. Det har inte skett något särskilt ofta i våra liv. Jag har aldrig blivit piskad. Jag vet inte om någon av er har blivit det. Men det är värre än man tror, misstänker jag. Att i det läget med svidande sår och blödande ryggar, förnedrad och förödmjukad, och brottas med de här tankarna. Det är så otacksamt att tjäna dig, Gud. Jag lägger av med det här. De tankarna kommer ju. Vi befriar med kvinnan och det här är belöningen. Men de gör inte så. De prisar Herren. Och han sänder jordbävning. Nu kan vi inte göra det där till metod, tack och lov. Det finns ingen speciell lovprisning som gör att det utlöses jordbävningar på jorden. Men det måste komma ur hjärtat. Och det gjorde det. De hade mött Gud. De visste att det här lidande, det var värt det. De beklagade sig inte i onödan. De fick ju tjäna Gud och det var vad de ville. Så det är två aspekter i det här bibelordet som jag har nämnt tidigare. Det finns ett sunt företagande i det här sammanhanget. Det bidrar till försörjningen och möjligheten att sprida evangeliet. Det är alltså ett gott företagande. Det finns tjänare som är beredda att följa andens ledning och faktiskt betala priset för det. Det kan leda till döden. Men Gud kommer att ta sitt ansvar. Där måste man pröva sig var och en. Ni som har ett företag, ni som är kristna. Har ni verkligen det för att ha så mycket vinst själva? Ja, då får ni slita väldigt hårt. Och hur många gånger måste ni då kompromissa med Gud, skulle jag vilja fråga er. Men om ni nu liksom har ett företag där även företaget är tillägnat att få vara en del i Guds verk. Ja, är en välsignad eller bara? Nej, jag är redan välsignad om ni gör precis så. Det behövs nämligen då medlen. För de här som jobbar här och ska hamna i fängelse emellanåt. Hur ska de tjäna några pengar? De kan inte sköta någon jobb. De sitter ju i fängelse. Hur får de bli fria av kvinnor från spådomsandar? De har inte tid med annat. Och sen när de har riktigt ont så går de inte till sjukhuset heller och belastar. De sätter igång och sjunger lovsånger. Alltså, det är något annorlunda här. Men det här är resultatet av att man har mött Gud på djupet och verkligen överlämnat sitt liv till honom. Då är det han som styr också. Och han tar sitt fulla ansvar i stort och smått. Det är till företagarna. Ni som är yngre, vet jag, ni vill väldigt, väldigt ofta att det ska hända så fantastiska saker. Ni vill väldigt, väldigt ofta gå ut på stadens gator och predika evangelium och förkunna befrielser och allt möjligt vad det kan vara. Och jag säger bara det till er under ett villkor. Herren välsigne er om det är han som leder er till det. Annars skulle jag bara vilja säga till er, gå tillbaka till er församling och stila ner er och ödmjuka er och ta emot Guds undervisning tills att Herren leder er. Ni kan skadas väldigt hårt och gå ut i egen kraft. Men när Herren leder er och gör ni. Och gör ni frimodigt under Guds välsignelse, för ni kommer ha hans kraft med er. Då får ni vara med. Men det är inte så att alla ska göra det. För om alla springer ut på stadens gator, var ska man då skicka de sargade, trasiga och nyfrälsta? Det måste finnas en stabil struktur också som håller ihop allting. Det måste finnas ett stabilt ledarskap som är beredd att ta ansvar när det går fel. För det kommer att gå fel någon gång ibland. Man kan inte köra sitt eget race hur som helst. Det gjorde inte Paulus och Silas heller. Man kan väl tro så, men nej då. De hade underordnat sig ett system som Gud hade låtit funnits där ändå. Var du välsignad när ni tjänar Gud? Men använd inte Gud för att tjäna egna syften. I Jesu Kristi namn. Amen.